Hallå alla, välkommen till Elbilsveckan, en podd om elbilar som släpps varje vecka. Vilken chock va? Jag heter Kristoffer och med mig idag har jag YouTuben, poddaren, radioprataren, ja, det bästa inom media skulle jag nästan vilja säga. Peter Esse, hur är läget?
Oj, vilken prestation, tack så mycket. Var det en sån pun intenten där med chock och el?
Ja, det var det.
Det var det, okej. Okay. Ja, det var det. Ja, vad härligt. Det är strålande tycker jag. Jag kör runt i en, jag får sån här ångestbil nu igen. Det här med att man kör runt och har en bil på uppfarten för 1,7 miljoner.
Oj, vad är det för något då?
Audi RS e-tron GT denna gången. Röd, så bara den syns över hela halva Malmö. Jag kan säga att nycklarna är inte i närheten av bilen.
Åh, jag skulle vilja ha en röd
som vill göra nattligt inbrott här, så är de inte ens i samma hus. Så är det.
Livrädd.
Ja, men faktiskt alltså. Shit.
Det är inte den typen av bil man normalt sett har på uppfarten kanske.
Nej, frågan är ju, för det är ju just de här, jag vet inte hur stor risk det är egentligen med de här elbilarna, så det är nog inte de som man, om man är lite fuffens, gör inbrott hos folk, binder dem och tar nyckeln och kör iväg bilen till något annat land. Jag tror inte det är, elbilar har riktigt det problemet, för de finns inte, det är inte den attraktionskraften. Men hade det varit en RS Q8 till exempel, så hade det varit en annan sak kanske. Alltså vi pratar bensin då, varianten, eller RS6 eller någonting sådär, sådana. De har man ju hört rätt mycket om. Att man får vara lite försiktig där, tyvärr. Men vi ska inte prata om fossilbilar, utan vi ska ju prata om el. Och el, det är ju någonting som veckans sponsor Greenly sysslar med.
Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karlshamns oljekraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly, och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
Vad härligt. Tack Johan. Sälja Johan. Han har sån härlig röst. Undrar när han börjar podda. Ja, vi har faktiskt poddat en gång. Johan och jag.
Jaha. Mm. Antar att ni inte pratade elbilar då?
Nej, vi pratade hur förjävligt allting är när det kommer till medieköp på internet. Köpa på internet kan man göra med Tesla och...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tesla long range med bara en motor var ju någonting som såldes rekordbilligt här förra veckan vi pratade om. Den är ju slut nu och finns ingenstans att hitta. Så att vi har en liten... Den här ligger under rättningar då. Men vi kan väl konstatera att det var inte en modell som liksom skulle etablera sig här i Sverige. Utan möjligtvis så fanns ett temporär batch som man inte riktigt visste vad man skulle göra av med. Så den gick till svenska tjänstebilsförare helt enkelt.
Och det tycker jag är lite synd. För den modellen hade ju verkligen kunnat varit intressant för många här i Sverige, tror jag. Vi är ett stort land, det är många som åker många mil, och att behöva gå upp till AVD long range istället för att få det större batteriet, det tycker jag är synd. Nu när de uppenbarligen har liksom bakhjulsdrivna med stora batterier.
Och det var ju det som var med den bilen, att den var bakhjulsdriven och hade större batteriet. Det är precis. Ganska bra, annars brukar ju long range vara just det. Att du har, oftast så finns det ju liksom tre varianter då av de här bilarna. Vi har en bakhjulsdriven eller framhjulsdriven variant med ett litet batteri, och sen så har vi en bakhjulsdriven eller framhjulsdriven, förlåt, ihop då. En bakhjulsdriven eller framhjulsdriven med det stora batteriet, och sen så sätter du ihop då två motorer som har samma stora batteri då, så får man välja mellan performance eller long range då. Men Tesla säljer inte dessa bilar, förutom man har dem aktivt till tjänstebilförare i Storbritannien. Jag vet inte, är det att man helt enkelt inte gör någon vinst på dem? Det har man ju gjort, Tesla har gjort något så frenetiskt med pengar här de senaste kvartalet. Det såg vi i kvartalsrapporten.
Ja, det får man väl ändå säga.
Det får man ju säga. Det kommer vi faktiskt inte prata så mycket mer om idag.
Nej, men då vill jag bara flika in innan vi går vidare då. Ja, okay. Såg du om deras supercharging-laddare och graferna när de började tjäna pengar på de laddarna?
Nej.
Nej. De har ju gått väldigt mycket minus på att bygga ut sitt laddnät. Fram till ungefär Q2 2022, vet du vad som hände då?
Var det då man öppnade upp?
Det var då man öppnade upp. Mm. Och sen dess så har deras supercharging-del gått plus här i Europa. Så att det visar ju på att de behöver inte vara Tesla-exclusive för att tjäna massa pengar.
Tvärtom.
Snarare tvärtom, ja. Och nu när det pratas om det, eller nu när det kommer bli så även i USA också, så kommer de antagligen tjäna ännu mer pengar på sina superchargers. Så att för Teslas del så var det bara positivt att öppna upp där.
Men vet du vad du gjorde nu? Du pratade om elbilsladdning.
Oh.
Ajabaja. Vi har fått en kommentar här på Apple Podcaster som skriver följande. Nielse, N-E-L-Z-Z-E, borde heta elbilsladdarpodden istället. Handlar ju till största delen om laddare. Intressant till en viss del, men 95% av laddningen sker hemma. Bra att ni lyfter problematiken med 100 betallösningar, men gärna mer om elbilar och mindre om laddare. Och det kan man väl tycka om man vill. Och så. Däremot så är jag väl inte helt nöjd här med att den goda Nilsen gav oss 2 av 5 i betyg. Det blev vissa konsekvenser av det när det kommer till rating och sånt hos Apple. Men och dels så är jag inte helt säker att jag är med i, håller med heller i själva sakfrågan. Jag tycker att laddning av våra bilar är en ödesfråga i dagsläget och något som aldrig kommer vara så aktuellt som nu. Det finns ju 2 problem i dagsläget. Otydlighet när vi är ute och laddar på stan eller längs motorvägar, det vill säga appar, taggar, ja ni vet hur det är, Easy Park, roaming. Den andra utmaningen är ju att, som man skriver här, 95% av laddningen sker hemma. Jo, men det är ju den andra stora utmaningen, att så kan vi inte ha det. Vi måste ha ett fungerande elbilsladdarnätverk för de som inte kan ladda hemma. Och det är ju faktiskt den stora delen av befolkningen. Och så det är ju den andra stora ödesfrågan som vi kommer att prata ännu mer om faktiskt framöver. Och ofta kan det ju vara också så att jag har märkt så här, när man ibland har ett behov att försvara elbilen, så kan det lätt bli så här att ja, men det är jättebilligt att ladda bilen för alla kan ladda hemma. Så därför så behöver vi inte prata så mycket om att det är så dyrt ut att köra så. För det är ju inte bra för imagen för elbilar. Men sen samtidigt så i nästa andetag, om någon säger ja, men elbilar kommer aldrig slå för att alla kan inte ladda hemma. Ja, men det är så lätt att ladda på stan. Det är inga konstigheter liksom. Ofta kan det vara samma personer som hela tiden ska försvara det då. Och sen särskilt nu också, så är det ju semestertider. Då rätt många är ute och laddar sina elbilar. Så att det är ju lite sådär, de där 5%, de händer ju i detta nu också. Återigen så är det lite väl magstarkt att ge en 2-betyg baserat på just de tankarna. Det är ju inte riktigt samma sak som om en 2 eller något sånt där lågt betyg. Det kan det ge om det man inte gillar mig eller Kristoffer. Vem gillar inte Kristoffer i sig? Men om man inte gillar mig eller vad vi säger eller dåligt ljud och sådär. Så nej, den är vi väl inte helt tillfreds med. på tal om saker vi inte är nöjda med, så är ju det här med skyltavläsning någonting som fungerar inte så himla bra, eller hur, Kristoffer Gullin?
Nej, det har vi ju pratat om i princip varje gång vi pratar om bilar.
Yes, och låt oss fortsätta prata om det. Det är nämligen så att Mobileye, som är ett Intel-ägt bolag som jobbar just med att bilar ska få ett seende, därav Mobileye då. Och de har gått ut och lovat här nu att de har en ny produkt på G som ska vara då ISA-anpassat. Och ISA står ju för Intelligent Speed Assist, det vill säga det som gör att bilen måste anpassa sig till hastighetsbegränsningen. Alternativt då att den ger en varning, det vill säga att vi kör för fort, 1 km/h för fort, oavsett hur snabbt vi kör, så ska bilen låta och vara jobbig mot oss. Och detta är ett krav på alla nya bilar som introduceras på marknaden från och med förra året, sommaren förra året. Medan det är ett krav på alla bilar som tillverkas från och med sommaren nästa år, 2024, juni. Och man lovar att man då har släppt den första Vision Only Intelligent Speed Assist. Det vill säga att det behöver inte vara någonting som baseras på GPSen och den informationen om hastighetsbegränsningen som finns där, utan den här ska klara sig på skyltar. Vår erfarenhet, och Kristoffer Gullin får gärna säga emot mig här, är ju att det är just GPS-navigationen som fungerar bra när det kommer till skyltar, medans avläsningen av skyltar längs vägarna inte är så bra. Men det man lovar här på den här är just att det ska fungera med sådana saker som att den vet vad skyltarna är, vilken fil de gäller och allting annat som vi har retat oss på. Och det finns OCR-baserad avläsning för så kallad European style signs. Så vi kan ju ha så här skyltar som inte har någon hastighet, utan den visar ju en viss, det ser ut som en liten stad eller någonting och sådär, så kan den läsa sådana saker. Den har uppkopplad till sökmotor, så den live söker av och söker identifiera skyltar som den inte annars känner igen och sådär. Men framförallt så vet den bättre var skyltarna sitter och så. Annars så är ju GPS-navigatorn oftast 100% förutom eventuellt vid temporära vägarbeten och sånt. Men det finns ett problem med GPS-baserad navigation. Det är att ibland om du korsar en väg så kan det vara så att den snabbt blippar om till den vägen den korsar. Så till exempel om en 70-väg går över en motorväg och du helt plötsligt befinner dig då inom 70-vägen under någon sekund, så går, visar den 70. Och det är inte alltid den går tillbaka till det då. Det är ju ett problem. Ett annat problem är till exempel i Stockholm, då det går vägtunnlar under varandra och sådär, så kan den då ta fel hastighet baserat på det. Allting sånt här tycker jag känns så himla manuellt och konstigt. Jag menar, hastighetsskyltar borde vi inte enkelt kunna komma fram i Europa med hastighetsskyltar som är läsbara för en dator. Alltså att den inte ska behöva tolka skyltar, utan att, ja, jag vet inte. Alla vägskyltar har information för oss som kan se och tänka med hjärnan, mänsklig hjärna då. Det vill säga, ja, vilken hastighetsbegränsning det är. Och så har vi lärt oss det i körskolan. Men under så finns det någon sån här QR-kod-aktiv variant eller någonting som ska, som kanske inte ens behöver vara läsbart för blotta ögat, så att säga. Det finns ju olika sätt att kommunicera med ljus som kommunicerar med bilen och säger det är den här hastigheten som gäller. Tänk vilka möjligheter det istället skulle ge om det fanns maskin-till-maskin-kommunikation där istället. Jag hade ju kunnat tänka mig att det där gick via radiovåg istället. Men då skulle det behöva ström till alla vägskyltar, och det hade ju naturligtvis inte fungerat. Men det måste ju finnas ett sätt som gör att vägskyltarna kommunicerar med bilar på ett mycket bättre sätt än idag.
Det låter jättedyrt och jättekomplicerat. Med skyltarna är ju någonting som vi redan har idag.
Det är klart, det låter jättedyrt och jättekomplicerat. Men någonting som är jättedyrt och ännu mer komplicerat, det är ju den här visionen om självkörande bilar. Och tänk dig vad enkelt hade varit om vägen kommunicerade. Alltså vi pratar ju...
Alltså, jag tror inte att vi kommer ha självkörande bilar där man kan luta sig tillbaka och läsa en bok. Eller läsa en bok nu. 2023 här, vi kollar i appar.
E-bok, du menar e-bok?
Ja, precis. Precis. Men jag tror inte att det kommer vara de kommande 5-10 åren ändå. Men jag tror att det kommer ta ännu längre tid om vi ska anpassa all infrastruktur. Vi kommer behöva anpassa en del av infrastrukturen för det, absolut. Men alla hastighetsskyltar och sådana saker, då tror jag att det är bättre att man försöker få någon form av gemensam standard inom EU hur en hastighetsskylt ska se ut.
Då måste byta ut dem då.
Ja.
Och flytta dem och sådana saker.
Ja.
Jag sitter faktiskt och funderar allvarligt på att sätta ihop ett medborgarinitiativ för detta. Du behöver bara en miljon underskrifter i 7 olika EU-länder för att lagstiftningen ska behöva utmanas av allmänheten. Vi får väl se hur det går med det här.
Det finns nog 1 miljon som irriterar sig på ett pipandet.
Det bör finnas 1 miljon människor i hela EU.
EU är väl så här 450-500 någonting.
Just precis. Vi är en sådär 447 miljoner människor.
Ja, det var min chansning på 450. Bra då.
Snyggt. En bra avrundning där. Vi fortsätter med lite siffror i Europa tycker jag.
Precis. För om vi fortsätter med EU så, och bilar, så har vi fått fram siffrorna på vilken bil som är den bäst säljande i Europa. Och nej, det behövs inte ens trumvilver här för att alla vet redan vilken bil det är. Det är en Tesla Model Y. Den har alltså sålt 121 000 exemplar från januari till juni under 2023. Vilket är 3 000 mer än Dacia Sandero som har sålt 118 000, nästan 119 000 bilar under samma period. Det är jättestor prisskillnad på de här bilarna, men ändå så har Model Y lyckats ta sig hela vägen till toppen och hållit sig där under hela 2023. Det är helt fantastiskt hur Tesla verkligen har lyckats kränga ut Model Y.
Ja, kränga är ju rätt ord alltså. Det var ju inte riktigt samma kaos här nu när de skulle hämtas som de hade väl lyckats få ta på lite bättre. Men det har varit lite problem i Sverige med att de helt plötsligt ändrade regler för förskottsbetalning och så. För tidigare har ju bankerna betalat efter leverans och nu skulle de vara innan. Och folk fick sms om att bilarna inte var klara. Och lite kaos har det varit. Men inte alls de här scenerna.
Nej, jag tror att Q2 så har de fått ut bilar under mer jämnt än vad det var tidigare under Q1. Vi har ju, alltså det var den enda bilen på topp 10-listan här över bästsäljande bilar i Europa. Alltså Model 3, ID4 och de där, de är inte ens med och liksom tävlar. Det är bara Model Y som gäller.
Och det är ju naturligtvis en strategi från de europeiska biltillverkarna att inte prisa bort dessa bilar. Och med tanke på att Volkswagen har rejäla problem nu och det har väl gått in nästan i en vägg när det kommer till försäljningen av Model Y-konkurrenten ID4. En väg som kanske en stor del svenska regeringen har en viss stor del, har en viss del. Jag vet inte, någonstans där emellan.
Inte över hela EU tror jag.
Ja, men det var ju kanske så att Sverige stod för en ganska stor del av försäljningen av dessa bilar. Och Norge. Sådär. Att det är två olika saker här nu. Att man skulle kunna konkurrera med Model Y över hela EU. Det är ju helt eller Europa. Det går ju inte. Alltså det där är ju, Tesla är ju en fantastisk bil för pengarna. Det finns ingenting om det. Men att Volkswagen helt plötsligt gick in i en väg när det kommer till produktion av elbilar, där har nog Norden en hel del att säga till om. Eller inte säga till om. Utan där var nog, fanns det större förhoppningar på Norden. Det är ju trots att Sverige och Norge och Nederländerna också ska sägas som har drivit elbilsförsäljningen i det här landet. När det kommer till Tyskland däremot så är det helt klart Tesla som gäller. Och det var ju också mycket tack vare Berlinfabriken detta kan hända just för Tyskland. För i Tyskland så finns det sådana här intressanta regler, eller snarare kultur, att tjänstebilar, det ska vara tyska bilar.
Det är väl ganska vanligt i Sverige också.
jag tror inte man har den principen att det måste vara svenska bilar, men att det kanske man råkar köpa väldigt mycket Volvo så att säga, det är det som gäller typ. Men vi har ju, alltså Passater har ju gått väldigt mycket på den svenska tjänstebilsmarknaden får man ju säga.
Ja, verkligen.
Så jag tror att det finns en kultur snarare för de som vill köpa tjänstebilar, men i Tyskland så har man liksom som standard att på många bolag och väldigt många stora bolag och sådär, att det måste vara tysk, inte tysk tillverkat nödvändigtvis, men tyska biltillverkare då. Och sen att de råkar, till exempel många Mercedes skeppas ju från USA och sånt över. Men Berlin när den kom gjorde att Tesla Model Y har blivit accepterat på den tyska tjänstebilsmarknaden, och den är ju enorm. Det ska också sägas att det säljs enormt mycket Tesla-bilar i Tyskland som sen importeras utomlands också. Just för att de har kvar de här miljöbonusar och de har inte riktigt samma skydd som vi hade då. Så de har haft i alla fall samma problem med det. Oavsett det är ju inte så att säga, oj, det är därför Tesla säljer många bilar. Jag menar, det är samma för alla naturligtvis. Och om det nu är så att tyskarna vill köra tyskt, så hade ju det snarare varit någonting som visar upp att det skulle sålts fler tyska elbilar i det landet. Så att Tesla jobbar väl både med och motvind i detta, och det är otroligt duktigt av dem. Jag ser fram emot att se Tesla Model 3 uppdaterad här nu, och efter det också Model Y. Det ska bli väldigt spännande att se de bilarna. Sen är det ju så att just Tesla kan vinna på många olika sätt. Det är inte bara försäljning, utan om man av någon outgrundlig anledning skulle få för sig att köra från, jag vet inte, vi tar slumpigt utvalda städer i Sverige, Ystad till Haparanda.
Oj, det var slumpartat.
Hur skulle det gå, tror du, Kristoffer Gullin?
Det skulle inte gå alls. Jag har hört att elbilar inte går att köra med i Sverige längre än max 10 mil. Så att det är helt kört på en gång. Eller hur är det nu? För det finns ju någonting som kallas SECC. Vet du vad det står för? Swedish Electric Car Championship. Du fick inte ens chansen.
Jag fick inte chansen, jag hade inte klarat den.
Det är någonting som forummedlemmar på forumet Tesla Club Sweden har satt igång för många år sedan. Jag kommer inte ihåg när första gången de körde det nu. Men det startades en gång i tiden för att visa att jo då, du kan faktiskt åka elbil genom hela Sverige. Från Ystad till Haparanda och tillbaka. En sträcka på 163 mil. Enkel resa borde det bli. Det har körts varje år för att se hur laddinfrastrukturen har förbättrats, hur lång tid det tar och sådana saker. Och nu för 2023 så har det gått av stapeln. Och då vill jag först bara säga här, det här är ju inte ett event som organiseras av ett företag eller en organisation, utan det här är ju forummedlemmar som kör sina privata bilar, och därför så kan det vara lite slumpartat vilka bilar som är med. Det är alltså inte Tesla eller Volkswagen eller Volvo eller någonting som ställer upp med bilar, och vi får se både nya och gamla bilar av den anledningen. Och tar vi en titt på hur lång tid det tog att åka den här sträckan, så vann det en Tesla Model 3 Long Range som vanligt, skulle jag nästan vilja säga, för det är en Tesla Model 3 Long Range som har vunnit de senaste åren. Den här gången så tog det 18 timmar och 11 minuter, ett nytt rekord för tävlingen, och det var användaren Joje som lyckades med det. Får ju stort grattis till honom.
Som vanligt.
Alltså, är det också som vanligt att han var inne?
Ja, det är gamla vanliga. Varken dricker eller äter på vägen.
Är det tävling så förstår jag det till 100%.
Ja.
Man kan ju inte vara med i en tävling och sen gå in på och äta och ta en lunchpaus på 45 minuter, så funkar vi lite.
Fatta att
hur bara semestertider här.
Vi fick stanna 5 gånger mellan Stockholm och Malmö när vi körde hem här nu sistones. Det är ju omöjligt att ha familj med i bilen. Det ska kissas, det ska vara glasspaus, och sen ska det liksom vara osynk med laddningen, och sen så ska det stanna sitt naturreservat medan jag ska ladda. Alltså det tog 7 minuter att ladda, det tog 10 minuter att köra från naturreservatet. Nej, familj i elbil, det passar inte.
Så vill man åka snabbt, lämna familjen hemma?
Just det.
Okej, det är alltså inte elbilen som är problemet här?
Nej, det är det aldrig.
Som nummer 2 här i alla fall så kom Tesla Model S Plaid, eller Plaid, eller hur man nu väljer att uttala det, på andra plats. En kvart efter Tesla Model 3 Long Range. Och det blev då ett hopp sen på 45 minuter till plats nummer 3, där vi fick se en Mercedes EQE 300. Så Tesla Model 3 Long Range fortfarande bäst i klassen här. Och sen har vi Tesla Model S Plaid som kommer som god tvåa. Det tycker jag ändå är ganska bra. Det är ju en otroligt stor bil, Model S Plaid, med väldigt mycket mer effekt. Å andra sidan så får man nog köra väldigt snålt i en sån här tävling. Det handlar ju mer om förbrukning än storlek på batteri och sådana saker. Av alla 14 tävlande som kom i mål så var alla inom spannet av 2,5 timmar mellan varandra. 11 av dessa tävlande gjorde det på under 20 timmar. Tycker jag är bra. Längst tid tog det för Robin med sin Tesla Model S P85 Plus på 20 timmar och 36 minuter. 35 minuter vill jag nästan säga, att jag har skrivit fel här. Och det är skönt att de ändrat sin namnstandard när jag ser det där namnet. Apropå ingenting när det kommer till Tesla.
Ja.
P85 Plus.
Just det. Undrar om Robin hade sagt en podd han lyssnade på, så han vill lyssna klart.
Va?
Jag tänkte det var därför det tog så lång tid, men
jaha. Jag hängde inte alls med där. Jag fattade ingenting.
Man ska ha sina prioriteringar.
Ja, det är verkligen så. Vill man läsa mer om SECC så kan man göra det på Tesla Club Sweden som vi länkar till i våra show notes. En intressant tävling som man, och där har de också skrivit, gått tillbaka till historien för att visa lite äldre siffror. Man ser tydligt hur det har förändrats i Sverige under de här åren.
Det jag tycker är så extremt häftigt är ju just det att 3:an, 4:an, 5:an kom in på exakt samma minuter här då. 19 timmar och 15 minuter då. Så Mercedesen kom, den räckte ut tunga först då.
Ja, den måste ha gjort det. Och den är ju lite längre också än de övriga två.
Den är lite längre också, damn it.
Ja. Det är ju Tesla Model 3 Long Range som var 4 och 5 här också.
Just det.
Men
just det.
Som sagt, Mercedesen är ju lite längre. Så att
Mercedesen är lite längre.
Den har ju en liten försprång där, får man väl säga.
Den är ju laddningen då. Hur de jobbar där. Mercedesen har ju en väldigt trygg förvärmning och sånt. Den är väldigt tydlig vad man kan förvänta sig. Medans Model 3, ja, det är ju rätt väder i och för sig oavsett om det förvärmningen är. Kanske hade Mercedes, om den goda Niklas var det inte, utan AG Hall var det. Niklas körde Tesla Model 3. Jag har ingen aning om Niklas är, jag bara läste här från sidan då.
Ja, han heter så på forumet.
Precis. AG Hall då med sin EQE 300. Hade han köpt 350 plus istället så kanske han hade haft svårt. Han hade inte tagit den timmen där. Men han hade kanske fått att ännu lite före de här Model 3, för den kommer nämligen den ha istället för 89 kWh användbart batteri som Mercedes EQE 300 har, så har Mercedes EQE 350 plus 90,6 kWh istället. Ooh. Så den har alltså en hel mil längre räckvidd då.
Ja, jag hoppas att de rullar in på typ 0%.
Ja, det var ju någon kö där eller något som hände, vilket gjorde att många bilar låg väldigt nära nollan där och menade på att det var inte optimalt för vissa bilar heller ut laddperspektiv då.
Det är väl en del av tävlingen.
Det är en del av tävlingen. Jag gillar ju att Nion då passade på, för det var ju lite vägarbeten då, så det togs ju lite olika rutter. Och Nion då passade ju på faktiskt att batteribyta då. Det gjorde man ju även i Mantorp då. Sen så drabbar ju den av långsam laddning sen då i resten av.
Jag hoppas verkligen att Nio, den åttonde station som de inte har annonserat än då, de har ju bara 7 stycken, men att den börjar närma sig typ Sundsvall och de sakerna. Ja. För i norr måste de komma igång nu. Det finns ju inte en möjlighet för någon. Ja, nu kan folk i Stockholm börja köpa bilarna, men tidigare så har det ju varit för norrmän i princip, ja, att köpa Nio.
Det ska ju säga, så kan man säga, ja, men då kanske den hade vunnit dem, men alltså det är mer en timme skillnad då mot Tesla Model E, och det är ju, säger ju en hel del om att i slutändan så är det låg förbrukning som gäller.
Ja.
Nästa är ju, som jag tycker är intressant, är ju Tesla Model S Play då, som en segelflygare körde runt med. Han heter det. Kommer ju in på 18 och 28, medan Joje då med sin Model 3 kommer in på 18 och 11. Det är ju alltså 17 minuter skillnad. För när jag är på Tesla Model S inte Played, inte använder de batterierna till dess ökade effekt på motorerna, utan deras standard istället. Det hade varit spännande att se.
Det kan jag hålla med om. Jag vet inte hur många som har köpt den bilen. Det är ju Plaid som är häftig och intressant.
Ja, men om du bara vill ha Model S så är det väl är väl standarden mest.
Alltså, skulle jag köpa en Tesla Model S så skulle jag nog... Nej, jag ska inte ljuga. Jag hade köpt Plaid.
Ja, det är helt peningslös bil.
Ja.
Ja, jo.
Precis.
RS e-tron utanför.
Ja, men...
Nej, jag är absolut mer intresserad av Tesla Model S på alla sätt.
Jag hade ju velat köpa en Tesla Model X Plaid. Bara för att så den är så fall. Brutalt. Det är så dumt att köpa en 7-sitsig bil som kan göra på 0-100 på så här 3 sekunder. Askul ju.
Ja, precis. Det är ju så himla dumt att den har att den är så.
Mm. Och därför skulle jag vilja ha den. Men det är inga pengar jag tänkte lägga. Det finns mycket jag kommer göra med 1,5, 1,7 eller vad den kostar innan jag köper en Model X Plaid. Speciellt när jag inte behöver 7 säten.
Ja, verkligen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Och på tal om vilken typ av bil jag behöver, så är ju det inte en 7-sits, men det kanske inte heller är en Ford Mustang heller. Jag har ju pratat en del om att jag försöker göra mig av med den här bilen, och av den anledningen att den kostar för mycket pengar i privatleasingen, och jag vill göra roligare saker med de pengarna. Och nu har jag gett upp lite på det. Det är ingen som vill ha bilen och så. Jag har försökt med det ett tag nu, men nu har jag bestämt mig för att helt enkelt lämna tillbaka bilen i förtid. Och att bryta en privatleasing är ju aldrig helt enkelt. Det är 40% av kvarvarande leasingkostnad, och jag tror jag har 22 månader kvar eller något sånt. Så att det blir en stor påse pengar som behöver lämnas över till Ford för att bli av med den här bilen. Men samtidigt så kan jag också göra mycket annat då. Och en grej som jag kommer att göra är att istället hyra en Cupra Born. För en Cupra Born, alltså Cupran har jag velat köra en längre tid. Men av någon anledning så svarar inte pressmänniskan där på Cupra mig när jag försöker mejla dem. Så att nu har jag gett upp, och jag har istället bestämt mig för att jag hyr den i ett par månader. Och det är ju det här som jag har velat göra för att bli av med Mustangen. Att få loss de pengarna för att kunna testa bilar lite längre tidsperioder istället. Cupra Born är också en väldigt intressant bil. Dels för att jag tycker att det är en mycket snyggare bil än ID3, men också att den är ju i ID-koncernen, eller i Volkswagen-koncernen, och har den här mjukvaran som vi har pratat så mycket om. Den har de här touchknapparna som vi hatar, men som ägarna verkar tycka är helt okej. Okay. Det är bara recensenterna som tycker det är dåligt uppenbarligen. Och då tänker jag att, ja men, får jag 3 månader med en sån bil, då borde jag ju liksom ha en ganska bra uppfattning sen om hur bra eller dåligt det här fungerar. Och sen som sagt, Cupra Born är en bil som många har frågat på kanalen om, som jag tycker är ganska intressant. Och eftersom jag har beställt en EX30 så kanske man måste börja öva lite på det här småbilssegmentet. Ford Mustang Mach-E är ju inte direkt en småbil om man säger så.
Alltså Cupra Born. Vad händer, Kristoffer?
Vad är det för fel på Cupra Born nu då? Jag har inte kört bilen så jag har bara suttit i den.
Alltså ja, det är inget fel på Cupra Born. Det är bara det är liksom så här... Okej, okay. Ibland måste hjärnan dra 180 grader åt ena hållet för att förstå. Men alltså, Cupra Born är ju... Okej, okay. Så här. Du gillar ju hästkrafter och prestanda och SUVar och sportbilar. Och Cupra Born måste väl vara raka motsatsen till det?
Ja, det är väl det närmsta. Man kommer en liten sportig hatchback i Volkswagens elbilsegment just nu. Men ja, så är det. Problemet som är väl att jag vill ju korttidslisa och sådana saker för att jag tycker inte om, jag vill inte vara låst på det viset. Då är det svårt att hitta. Korttidsleasing överlag har blivit jättesvårt senaste året har jag kommit fram till nu. Men det är också svårt att hitta roliga bilar. BMW har ingen typ av kortleasing, Porsche har ingen typ av kortleasing. Det man får via Volkswagen det är just typ ID3, Skoda Enyaq, Cupra Born.
Volvo då?
Volvo ska ha 10 000 i månaden för sin XC40 basutrustade version. Och då tänker jag så här, nej men snälla ni. Alltså...
Lilla gubben.
Ja men precis. Så bra bil är inte det.
Nej, verkligen inte.
Jag hade jättegärna åkt en C40 men jag betalar inte 10 000 i månaden för en Core som är liksom helt naken. Det är typ fyra hjul och lack. Det köper jag liksom inte.
Det är det verkligen inte. Okay.
Man får ju ta det man vill ha och sen...
Jag accepterar förklaringen.
Ja, som sagt, jag tycker att det är kul att byta bilar och jag kommer ju fortfarande ha pressbilar så att jag kommer nog få mina behov fyllda ändå.
Ja, det är lite så. Jag tänker min bil, om man inte får nämna vid namn här då, kommer. Så den kommer ju stå rätt mycket, så jag vet inte riktigt var jag ska ställa den.
Ja, alltså, jag förstår inte hur man kan köpa en likadan modell som man har haft.
Men det är ju för att Audi Q8 e-tron är världens bästa elbil, Kristoffer.
Jag håller kanske inte med, men absolut.
Nej. Men det, så är det ju. Q4 hade väl varit bättre, men det är konstigt, den är så konstigt prissatt på det sättet att den
alltså den är ju dum att köpa. Nej, jag ska inte säga dum. Det är fortfarande, men jag hade ju nog hellre köpt en begagnad e-tron.
Ja, men lite så är det ju faktiskt. Så är det ju. Är det någonting som de där bilarna inte har är möjlighet att vinna någon form av race mellan Ystad till Haparanda. Det kan vi ju konstatera för att varken verklighet eller VLTP räcker det så himla himla långt. Även om de var rätt stolta med Q8 55 att den hade gått så många mil dock. Och de hade på något sätt också lyckats matcha VLTP då. Men det vi har pratat om VLTP, vi har bråkat om VLTP, vad är VLTP? Och nu ska vi ha ett litet samtal här om vad är rimligt att prata förbrukning eller distans när det kommer till elbilar. Men vad är då VLTP som alla har fått? Ja, vad ska man säga? Man har ju lärt sig räckvidd. Det var ingenting vi tänkte så mycket på med våra fossilbilar utan vi körde och tankade så att säga. Men nu pratas det VLTP högt och lågt. Och VLTP står för Worldwide Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure. Och det är alltså worldwide. Det betyder att det är hela världen då fritt översatt. Ganska direkt översatt till och med. Men Kina kör ju sin egen.
Har inte USA också sin egen?
Jo, men de har ju alltid sin egna.
Så att worldwide det är Europa, Afrika, en del av Asien...
Ja, men Japan var med och tog fram den.
Okej.
Okay. Ja, de har en ganska stor bilindustri. Det ska också sägas att den gäller i EES då, så Norge, Island, men också Schweiz och Turkiet. Japanerna då, det gänget, de säljer ju väldigt mycket i USA och även i Kina. Så att de får ju verkligen se till att hantera många körcyklar här. Ja, det får ju alla göra givetvis, men ni fattar. Den rullar igång 2017, men sedan 2019 så måste alla bilar då i EU såväl som de här länderna som jag språkar om använda VLTP och bara VLTP. Då. Den ersätter New European Driving Cycle, NEDC, Den är inte så new längre. Det som hände är att man anser att VLTP är mer verklighetstroget. Och det inkluderar bland annat att man ökar provkörningen från 20 till 30 minuter. Medelhastigheten ökar från runt 35 till 46,5 km i timmen. Maxhastigheten på VLTP-testet är hela 131,3 km i timmen. Jag vet inte vad det där, vad de där kommer ifrån. Distansen är 23,25 km. Temperaturen är 23 grader och inte en grad över eller under. Man delar upp, det finns tre stycken VLTP med, och det är då segment 1, 2, 3. Nästan alla personbilar ligger i segment 3 och bussar och sådana saker ligger i segment 2. Då. Så det är segment 3 vi ska prata om här. Och då kör man test som är 56,5 km i timmen då i stad. Och landsväg indikerar på 46,6 km i timmen. Sen har man större vägar 97,4 km i timmen. Och sen har man motväg då, som är 131,3 km i timmen. Visst är det spännande att medelhastigheten alltid är så låg då. Alltså medelhastigheten är 46,5 km i timmen.
Det säger kanske en del om hur lite motorväg man faktiskt kör. Och det kanske säger en del om vi kollar på verklig körning också, hur ofta åker man faktiskt motorväg?
Det är lite det vi ska språka om faktiskt. Och då undrar man ju hur medelhastigheten kan vara lägre då än den lägsta hastigheten. Men det är ju det här med stoppen som tar ner det ganska så rejält. Särskilt om man då har ett gäng stopp under bara 30 minuter. Det vet vi ju när man kör på motorväg bland annat och dundrar på i 120 då. Och ändå så ligger liksom medelhastigheten på under 100 oftast. Det görs, alltså VLTP stipulerar inte att det ska göras något i kallt väder. Men flera biltillverkare visar ju möjlighet att ställa in distansen då på deras webbsidor. Då, att vi väljer bil då, sen får du välja liksom, hur mycket motorväg kör vi och hur mycket är det kallt eller inte. Och sådär, och så får du olika distanser. Då. Och tar man liksom motorvägskörning 100% i kallt väder så då blir det ju ganska lågt då. Jag vet faktiskt inte hur de kallväders VLTP-siffrorna kommer fram. För det är liksom inte en del av VLTP. Och antingen testar man dem i kallt, sådär, hur nu det går till. Eller så är det någon algoritm som styr det där.
Det är beräkningar.
Säkerligen. Största problemet med VLTP och alla de här körcyklerna, oavsett faktiskt hur man hade kört, är ju naturligtvis det faktumet att regn är då inte med. Alltså kyla, uppenbarligen räknar man ju ut. Men den är ju väldigt sådär, kyla är typ minus 7. Det är liksom det är. Liksom. Alltså ett svenskt regnruskt i plus minus 0 med grov asfalt. Den finns inte, den körcykeln. Och inte heller det här med höjdskillnader. Och det är faktiskt en riktigt stor skillnad. Jag kollar ju det där när jag kör mellan Stockholm och Malmö och sen tillbaka. Och det är ganska så stor skillnad på att köra mellan Stockholm och Jönköping då, som har en höjdskillnad uppemot 100 meter. Då upp mot Jönköping, eller vad säger man, ner mot Jönköping i uppförsbacke kan man säga då. Medans jag sen då kör mellan Jönköping och Malmö så är det betydligt lägre förbrukning. Det är som rulla frihjul där liksom. Sen är det klart, kommer upp på Hallandsåsen där så ändras det lite, men sen ska man ner igen. Så ja, det är ju största problemet. Ett av de största problemen då mot verkligheten, att höjdskillnaden, och jag menar, kör upp till norr om Stockholm så måste det vara jättestor skillnad när du kör upp mot dina höga kuster och allt vad du gör.
Absolut, så är det ju.
Och sen nu, vad är stor skillnad? Ja, vissa bilar har ju en tendens till att fart känns knappt som att det spelar någon roll på Ioniq 6 till exempel. Och då är skillnaden inte så himla stor. Då kanske det vi pratar om 0,2-0,3 kilowattimmar per mil. Eller som, vilket då hade varit, alltså det här, alla bilar visar ju olika nästan. Nej, ingen visar ju kilowattimmar per mil. De visar ju kilowattimmar per
100 kilometer.
Per 10 mil då. Eller Tesla visar ju watt då istället.
Vilket jag för sig tycker är smartast. Wattimmar per kilometer.
Wattimmar per kilometer. Mm. Precis. Då ligger de på 200 typ,
ja,
istället för, och medans, alltså 2 kilowatt per mil är ju 20 kilowatt per 10 mil, eller 200 watt
timmar.
Lägg timmar på allt det jag sa. per
kilometer.
Kilometer, ja. Tack. Alltså, jag är ju diskalkulerad.
Ja, alltså, det är ju också en del av elbilsgrejen att man ska lära sig allt det här. Och eftersom alla visar olika så blir det svårt och vi pratar olika och så vidare. Så att det är också en del av det.
Det är ju det. Absolut största problemet är att vi överhuvudtaget pratar distans, tycker jag.
Både ja och nej. Jag tycker att det är viktigt att man förstår hur VLTP tas fram. Att det är inomhus i en labbmiljö där det inte blåser på det viset. Men jag tycker att också att det är bra att den finns som en jämförelsesiffra. För det är ju det faktiskt är. Man ska ju inte ta det här direkt och bara, ja, men nu kan jag åka 300 km med min bil för att det är det VLTP säger. Utan det är ju en jämförelsesiffra där alla bilar baserar sig på exakt lika villkor. Och då kan man verkligen se hur bilarna skiljer sig förbrukningsmässigt. Sen kommer det inte vara exakt de siffrorna. Men skiljer det 15% mellan bil 1 och bil 2. Ja, men då kanske det antagligen kommer skilja 15% i verkligheten också mellan bil 1 och bil 2.
Men är det inte då förbrukning det bästa?
Jo, men det är ju den de räknar ut.
Jo, men är det inte förbrukning väldigt tydlig? Den här bilen drar 1,5 kilowatt per mil, timmar per mil. Och den här bilen drar 2 kilowattimmar per mil. Och den här bilen drar 3 kilowattimmar per mil.
Förbrukningen är egentligen det som är intressant, tycker jag också. Det är det som visar på om en tillverkare har gjort bra ifrån sig eller dåligt ifrån sig. Att bara kasta in ett stort batteri, typ Audi Q8 e-tron. Där har man ju liksom kastat in ett jättestort batteri och så säger man, titta vad långt vi kommer. Ja, men good for you. Men det är fortfarande en jättestor bil som drar enormt mycket. Och har
det har blivit några husbatteri av det batteriet, kan man ju säga.
Nej, men det, precis. Det är ju jättemycket förbrukning som den bilen har. Och då ska man säga, ja, men är det en bra bil för att den kommer långt? Med ett stort batteri, eller är det en dålig bil för att den drar väldigt mycket?
Så är alla SUVar drar mycket.
Ja, absolut.
Är det dumt att ha SUVar då? Ja, det
är det. Ja, det är det.
Det är faktiskt en jättedum.
Just e-tron tycker jag väl drar mer än de flesta andra SUVar.
Ja, det är okej. Okay. Jag godkänner den transkriptionen här.
Jag gjorde räckvisstest på Q8 e-tron här nyligen som la upp på YouTube, och då var det någon som kommenterade om att jag kallade det räckvisstest men jag sorterade på förbrukning. Borde jag inte kalla det förbrukningstest då? För min del är det lite potato potato, för att båda siffrorna behövs i min värld.
Det jag tycker är en jättebra poäng att både förbrukning och sen så, och i och med att då vi har batteri i den så vid olika storlekar så har vi en räckvidd också på bilen. Men en tanke jag lekt med är ju det faktumet att enda gången räckvidd på en bil spelar roll för folk i vardagen. Jag menar inte när vi testar och jämför bilar, vad får vi för räckvidd för pengarna och sånt. Utan räckvidd för folk i vardagen. Det är ju när de ska köra långt. Och när man kör långt, oftast här i Europa, i Sverige, så kör man långt på motorväg. Så enda gången man faktiskt behöver ta hänsyn till det här, för att du pendlar annars till jobbet typ, och så laddar du hemma varje natt eller på jobbet varje natt, oftast då, så alla gör ju inte det, då är det ju ingen som bryr sig om räckvidd överhuvudtaget. Och dessutom, den körcykeln är ju också sådär, du vet, det är ju gasat till jobbet, det finns ju inget som drar så mycket liksom. Men jag menar, är det inte så i dagsläget att räckvidden på motorvägsfart är det som är mest relevant nådens år 2023?
Nej, alltså det är där jag tycker att du gör det här misstaget som du pratade om i början. Du förväntar dig att alla kan ladda hemma.
Nej, jag förväntar mig inte att alla kan ladda hemma. Utan jag förväntar mig att den generella, alltså det som liksom finns den generella, om man ska välja ut olika siffror, ska säga så här, om man måste tvingas välja ut olika siffror då, så är det ju en jättestor diskrepans mellan VLTP. Den största, absolut största diskrepansen mellan två olika siffror är ju VLTP och svensk motorväg. Alltså det är där den stora förväntansdiskrepansen hamnar. Om du kör till jobbet kors och tvärs och så vidare, så behöver du aldrig förhålla dig till det i och med att du då antingen laddar hemma eller på jobbet då nådens år 2024. Sen när vi liksom kommer i en värld där folk laddar eller äger elbilar fast man inte kan ladda hemma och så vidare, då så är ju frågan snarare tvärtom då. Hur många gånger kan jag köra till jobbet och hem utan att jag sen behöver köra in till Circle K och ladda upp bilen? Alltså hur många gånger per vecka behöver jag ta en kaffe på Circle K och ladda upp bilen? Då är plötsligt får vi en helt annan frågeställning. Men liksom, om man bara ska välja ut ett begrepp idag Om man faktiskt ska liksom se vad folk har för problem, vad förväntningarna brister, så är det ju sällan att man kör till jobbet fram och tillbaka, utan det är de gångerna man är ute och kör och så tänker man, ja men jag har, den här bilen ska gå så långt och jag kommer så här långt. Finns det en poäng i det?
Jo, absolut, jag håller med.
Och vi då kommer därifrån sen, om jag faktiskt ska, så att säga, om du Kristoffer ska hjälpa mig med mina recensioner då, så mina recensioner blir jättebra sådär, och konkurrera med dig då, dina recensioner. Alltså, ska man då prata tre olika siffror, det vill säga förbrukning, VLTP och motorvägshastighet? Eller ska man bara prata förbrukning och VLTP och så får folk fatta att VLTP inte är motorväg?
Svårt. Jag personligen tycker inte att, eller, någonting jag brukar göra i mina recensioner är att inte prata allt för mycket siffror som går att läsa på specifikationerna där VLTP ofta står. Jag brukar nämna att här är VLTP, CIOS och 463 km blandad körning. Ja. Och sen nöjer jag mig där. För jag har ju faktiskt både en räckviddstest och ett långresetest. Framförallt långresetestet är ju jätteintressant när man undrar vad en bil gör i förbrukning. För då blir det ju väldigt mycket, ofta väldigt mycket motorväg, landsväg och det är blandad körning. Det är där semesterresan görs. Så i mina recensioner då brukar jag hålla mig borta från det allt för mycket och hänvisa istället till andra videos som finns.
Men ditt räckviddstest är ju väldigt mycket baserat på långkörning.
Mm. Det räckviddstestet är väl egentligen fel sätt att göra det på, beroende på hur man ser det. Där går jag upp på E4, ligger en konstant fart i x antal mil och sen så går jag av E4 igen och så liksom, ja, det här blev förbrukningen. Den har jag också försökt standardisera så gott det går med samma sträcka och så vidare. Men det är ju sällan det går att förvänta sig den räckvidden när man faktiskt kör. För att de som kör på semester sen, de kommer inte åka Uppsala-Gävle liksom som jag kör.
Säg inte det. Kanske finns något fint i Gävle att titta på.
Nej, men jag tror att VLTP är någonting som vi måste ha som jämförelsesiffra. Men vi behöver lära oss som konsumenter att det här är en jämförelsesiffra. Det är inget som är hugget i sten. Du kan inte förvänta dig att en ID4 kommer över 50 mil på motorväg. Och det är någonting som jag tror att man kommer behöva lära sig med elbilar och utbilda sig mer på under de här kommande åren.
Vi är ju lärarna, det är det som är. Ja. Tyvärr ligger ju ansvaret på oss då.
Mm, jag har precis skrivit ihop ett skript inför en VLTP-video.
En video att se fram emot då hos Kristoffer Gullins YouTube-kanal.
Ja, innan vi går helt ifrån VLTP-diskussionen här också. Det är också så att många nyare bilar, de har ju inte VLTP-testats än. Utan där estimerar tillverkaren en räckvidd. Vilket gör det också svårt att veta vad som faktiskt gäller. Ta Kia EV9, den har inte VLTP-testats än. 465 km, det är vad Kia tror att den kommer få.
Var det Polestar 2 som var lite väl under?
Precis, Polestar 2 var ju här senast där de berättade att ja, men den skulle ju komma så långt. Och sen så gjorde VLTP-testet och så kom de lite längre. Likadant Fisker Ocean fick ju också bättre resultat i VLTP-testet än vad de själva hade estimerat. Jag tror att nya Volvo EX30 som ska komma 480 km, det är också Volvos estimerade räckvidd. Ja. Det är inte VLTP. Så att det är ju väldigt svårt också och jag upplever att där är det en väldigt otydlighet på vad som faktiskt gäller.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och där var vi klara. Kommentera gärna vad ni själva tycker om räckvidder. Vilka termer ska vi använda? Vad är egentligen viktigt då när vi testar våra elbilar? Ni kan kommentera på Spotify. I alla fall några av er har hittat den funktionen. Och ni kan ju förut kommentera vad den där är någonstans. För jag kan inte själv kommentera på andra poddar nämligen.
Nej, jag har försökt leta. Jag hittar ingenting.
Nej, ständiga problemet. Apple Podcaster kan ni kommentera på och ge betyg då, uppenbarligen. Gärna bra om ni tycker det är bra. Naturligtvis dåligt om ni också finner det. Ni hittar oss på YouTube på Guiden om elbil och mig, Peter Esse. E-post info@elbilsveckan.se. Tack till ljudtekniker Dennis Klarin för det här underverket. Och tack också till veckans sponsor Greenly.
Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karlshamns oljekraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com.